Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/news ad free. That's amazon.com/news ad free to catch up on the latest episodes without the ads.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Det här är Paparazzi, en podcast där vi går in på detaljer om kändiskvaller och populärkulturella nyheter.
Ja, vi kommer att prata om allt vi vill veta och allt vi inte ens visste att vi ville veta om kändisar. Jag heter Max.
Och jag heter Michelle.
What is up?
Då är jag inne på tredje veckan utan en enda dags paus. Så att min hjärna är mushy mushy. Out of the door, thrown on the floor, someone ran it over with a truck, and then another truck came, pulled it up, and threw it in, you know, the landfill. And then the landfill caught fire.
Oh no.
And the ash came back to me as my brain.
Så du askar som gärna idag.
Ja.
Nej, men jag går ju då in på en vecka av riktigt bra humör, bra vibes, massa energi. Undrar om det är provocerande att lyssna på mig, för jag låter verkligen
lycklig.
Jag låter så glad i varje avsnitt.
Ja, det är faktiskt helt galet.
Det är verkligen, psykisk ohälsa finns inte. Alltså, never met her, don't know of her. En myt. Jag vet inte vad ni andra talar om, men can't relate.
Men tänk vad jobbigt om vi båda hade haft överdrivet mycket peppenergi. Jag hade aldrig pallat lyssna på en sån podd.
Nej, väldigt unrelatable. Alltså, det är faktiskt knappt att jag ens kan relatera till mig själv när jag är här i podden.
För att du är så glad.
Ja, men jag är också oftast glad.
Ja, gud. Alltså, jag skulle aldrig kategorisera dig som en negativ människa.
Nej, negativ är jag absolut inte. Men jag kan ju liksom vara ledsen typ. Men jag är typ inte ens det så ofta.
Nej.
Men jag tror att det är för att jag hanterar allt jobbigt i livet genom emotional avoidance. Att jag bara undviker allt som skulle kunna påverka mig negativt.
Det är ändå smart. Du kanske ska skriva en självhjälpbok.
Ja, nej, men alltså bara undvik allt som är jobbigt. Blunda, sop under mattan, kolla på Kardashians. Alltså verkligen dämpa med populärkultur.
Jag har ett problem här med din framtida bok, självhjälpsbok. Och det är att den blir väldigt kort, Michelle. Det var alltså,
det är ett kapitel.
Ja, det är ett kapitel där. Sen kan du ju ha lite inspel från andra. Så du kan göra en compilation, tänker jag.
Ja, bra idé.
Varsågod.
Nej, men annars?
Nej, men den här veckan har jag nåtts av the most millennial meme that was ever created.
Tell me more.
Och det var den här Nature is healing, därför att Britney Spears är fri, Paris gifte sig och Lindsay Lohan spelar in en film igen.
Det
var någonting som bara kändes väldigt, du är typ 35 och har inte velat släppa släppa det som var populärkultur för typ 15-20 år sedan. Och därför mår du nu bra. Just putting it out there.
Alltså vi. Och därför jag mår bra. Men du och jag bråkade igår om ifall vi är generation Z eller millennial. Och jag kan inte ens svara dig. För du bara, Michelle, generation Z. Så är det bara. Och jag bara, men literally så går gränsen typ vid 97. Och
nej,
du är
95.
94. Nej, gränsen
95.
Går... Okay, mitten, men de flesta sällan säger 97. Alltså det är slutet av 90-talet. Men du men då... är hellbent på att du ändå är generation Z.
Nej, nej, nej. Jag är hellbent på att jag siffermässigt är en på... millennial cusp child.
Precis, du är på gränsen.
Därför att, ja, därför att, och det är du också. Så du hänger med.
Nej, men jag är på gränsen.
Precis, och då menar jag på att det känns mer som att jag kan relatera till någonting som kommer efter mig i närtid än någonting som hände typ 10 år innan jag föddes. It makes more sense att du relaterar till saker som sker med någon som är född typ 5 år efter dig än någon som är född 1980. I'm just putting it out there.
För jag känner raka motsatsen. Alltså jag... folk som är... liksom 22 och under eller kanske 20 och under den världen, alltså jag interagerar aldrig med den, jag vet inte hur de funkar, jag känner dem inte, men folk som är 35, de deras värld har ju stenkoll på.
Men du har också äldre storebröder. Ja. Jag är ensam barn, så jag bara hoppar runt, vet du. Jag plockar förstår. Vad ska man säga, jag plockar russinen ur kakan. Så kan vi säga att jag gör. Tack. Cusp child, all I'm saying.
Absolut, generation Z.
Ja.
Whatever makes you sleep at night.
Exakt det makes me sleep at night faktiskt, Michelle. Yeah. För det gör att jag inte har åldersnoja. Så shut the fuck
ung.
Up.
Nej, men du är så ung.
Nej, men jag är så ung. Alltså jag är så down with the kids. Så
ja, nej, men alltså Max, du är liksom snart, du är snart 30. Liksom, ja.
Håll käften, håll käften. Håll käften. Om det är någonting jag inte är så är det snart 30. En mening vi inte nämner. Förbjuden mening i den här podden. Förbjudet. Förbjudet. Jag vill remind you att jag studerar, fortfarande don't know what the fuck I'm doing, har en massa hittepåjobb, driver en podd om populärkultur och tänker fortfarande att jag kanske bara ska hoppa av allt, sätta mig på tåg och vet du vad, flytta till Kiev för att nu tycker jag det är kul. Nej men I'm not 30.
Jag är uppe till vem som lever till generation Z.
Tack.
Jag har också en aska till hjärna idag.
Okej.
Okay. Twinning. Jag har liksom lyssnat på porr hela dagen. Vilket jag typ alltid gör, för jag jobbar ju mer eller mindre med porr. Med erotika, en erotisk ljuda för kvinnor. Men idag har jag tänkt att jag skulle... lyssna igenom utbudet som finns där ute, vad konkurrenter gör, what's out there och så vidare. Så
what's up porn?
Jag, nej men alltså, liksom. Så jag har verkligen min hjärna, jag frätt sönder den. Alltså den är den mår inte bra just nu.
Men nu måste jag ställa en sjukt seriös fråga. Har din porrkonsumtion påverkats efter att du började jobba med erotika?
Jag vill inte ta upp det i den här podden.
Då går vi vidare. Grattis gumman! Paris Hilton då, alltså inte du. Paris Hilton, ja. Handskarna åkte av. Klänning drogs på och dina ungdomsvänner som fortfarande är någorlunda relevanta ställde upp på att bli fotograferade med dig. Då syftade jag alltså på Nicole Richie och inte Kim Kardashian. Jag försöker inte drag Kim Kardashians relevans här. Så. Inget gav väl så mycket throwback till tryggare ungdomens tid än att se både Paris Kim och Nicole Richie i samma rum som både vuxna, lyckliga och bara så här thriving.
Det är de verkligen. Det är 40 flirting and thriving.
Yes. Så ja, Paris Hilton har ju då gått och gift sig. med sin bae and fiancé sen 2019. En person vi har pratat om tidigare i podden. Carter Rome.
Rome.
Är i alla fall enligt uttalande en 15 år gammal vän som då helt plötsligt blev rätt människa för Paris helt enkelt. Och jag har ju då tidigare gått igenom hans karriär. Han är ju då entreprenör, investment banker, som investerar i nya företag som då driver matutveckling.
Just throwback.
Fråga mig inte.
Till när vi pratar om matutveckling i ett halvt avsnitt.
Och så är han ju författare även till boken Shortcut Your Startup. Speed up success with unconventional advice from the trenches. Och jag vet inte hur mycket trenches han själv stod i, eftersom att han då är son till en svinrik annan investmentperson och gjorde det tillsammans med sin bror. Ni får själva tolka de trenches. Men det här är så då en stabil snubbe, som jag skulle vilja säga, som jag sa förra gången också, som Paris helt klart valt att
copy-paste från avsnitt.
Nej, men vet du vad? Nej, men så här, hon såg honom och tänkte, han är perfekt för min nya era. För Paris tänker ju allting i karriär och eras. Som ni alla vet är det vi brukar prata om, typ albumcykler för poptjejer. Mm. Hej bögar. Så Madonna går in i olika eras.
Folk fattar era, alltså herregud, ett vedertaget uttryck. Era.
Vet du vad? Kanske inte. Nej, men, jag ville göra den. Ordet
be era.
Jag ville göra den.
Det är så svårt att gissa.
Anyways, vi går vidare. Ja, men hennes nya era är, som jag då har döpt till, familje Paris. Och ingenting säger reinvent me som att plocka upp en gammal vän sedan 15 år tillbaks. Få honom att fria efter 18 månader, precis innan du ska fylla 40. För att sedan droppa att ni redan har snackat barnnamn och planerat ditt bröllop som sker några månader efter. Men för er som tänker, oh, det gick snabbt. Var inte hon förlovad med någon annan innan? Så ska jag påminna er. För det är lätt att röra ihop alla pojkvänner hon har avverkat det senaste årtiondet. Då är alltså Carter Rome killen som dök upp 2019 efter att Paris gjort slut med pojkvännen Alex Novakovic, som då är killen som hon alltså bråkade med i dokumentären This is Paris, kommer vi ihåg?
Mm. How could I forget?
Mm. Ostabil människa. Han var i sin tur en rebound från förra förlovningen, för hon var ju förlovad innan, med Chris Zilka. Som då hade någon slags skådespelarkarriär som typ innehåll Sharknado. Nej, men alltså, kanske inte top tier skådis, om vi säger som så. Och han kom i sin tur in i hennes liv efter förlovningen med den grekiska avtagaren, som också heter Paris. Tyckte jag var lite
du
kul.
Du skojar.
Latsis. Nej.
Gud vad sjukt. Det är som de Taylor Lautner från Twilight. Han var ihop med Taylor Swift innan. Och nu är han ihop med en ny Taylor. Och de förlovade sig häromdagen.
Så de kommer ju heta Taylor Lautner och Taylor Lautner.
Så that's just fun. Just om hon tar hans efternamn. That is fun.
Det hoppas jag att hon gör.
That is very fun.
Jag tror det är därför han hade sitt efternamn upplyst bakom sig när han friade till henne.
Hade han det på riktigt?
Ja.
Jag har redan frågat dig det här, men var du team Jacob eller den andra gubben? Edward.
Jag kommer alltid vara team vita, rangliga, långa män.
Det kommer
som ser ut som
inte
att de
vara. Det Edward är samma kategori som Pete Davidson.
Nej.
Det är han verkligen.
Verkligen inte.
Du har helt fel.
Okej. Två helt olika män.
10 år senare har jag nu klickat upp Taylor Lautners Instagram. Mycket
och där har du
riktigt. Friar han framför rosor, tända ljus och en neonskylt där det står Lautner. Mm. Kommer så att hon heta?
Det är nog det han signalerar där. Här får du mitt efternamn. Varsågod.
Vi återgår till Paris.
Ja, vi låter det där vara.
Vi bearbetar en annan dag.
Men nu, det har då kommit information till mig om att Carter, ja, för nu lämnar jag hennes relationssituation, bla bla bla. Carter, alltså personen hon nu har gift sig med, är alltså en person som hänger i The Gwyneth Paltrow Circle av LA.
Mm.
Mm. igen, en perfekt människa att välja när du ska rebranda brandet som är Paris Hilton till att bli familje Paris. Därför att i samma cirkel så hittar vi då Gwyneth Paltrow, Dakota Johnson. Ja, nu var jag nöjd. Tack så mycket. Det var de som betydde någonting för mig. men då antar jag att Paris Hilton nu också snart kommer vara där. Vilket känns...
Jag har väldigt svårt att tänka mig att Dakota Johnson och Paris kommer ha något att prata om. Alltså Dakota hade säkert suttit och pratat med henne och varit så jätteironisk utan att Paris fattar.
Sant. Men... sista jag har att säga om detta är att hon har ju faktiskt gjort ett slag för kvinnligheten med det här giftermålet. Mm-hmm. Paris Hilton har gjort det mest jämställda vi kan ha. Därför att både Paris och Carter är nämligen lika rika. De har samma net worth som är $300 miljoner.
Oj. Ett slag för kvinnligheten. Det tyckte jag var ett kul uttryck.
Varsågod. Fakta kolla inte mig på att hon också har 300 miljoner i net worth. Det var någonting jag googlade väldigt snabbt. Och nu när jag läser upp det högt så här så låter det väldigt lite.
Ja, framförallt för med tanke på att hon hade som mål att bli miljardär och hon var ganska nära men gav upp nyligen.
Paris Hilton is a New York-born era socialite model, bla bla bla. As of writing, she has a net worth of $300 miljoner.
Mm-hmm. Det var inte så bra. Jag gästade en kryptopodd för ett tag sedan och då pratade vi i alla fall om Paris Hiltons engagemang i NFTs och krypto. Och enligt dem är hon tydligen en jättebra investerare. Att alla hennes investeringar är superbra. Eller vad man inte kallar en investering. Och så gapskrattade jag och bara, okej. De bara, nej. Alltså hon är väldigt respekterad i kryptovärlden. Och då sa jag något så otrevligt. Då sa jag, det kanske säger mer om kryptovärlden än om Paris Hilton. Jag tror inte de tyckte det var ett roligt skämt.
Men jag tror att du är någonting på stan där. Michelle, jag tror att du kanske sätter, vad säger man, fingret på spik. Nej, va?
Men, ja, det är exakt så säger man. Och så tänker jag att hon har väl financial advisors som säger till henne vad hon ska investera sina pengar i. Alltså det här är inte med Paris Hilton att göra.
Paris loggar inte in i en sån här altvärld och investerar i lite NFTs, går runt där med en liten gubbe och köper saker. Nej.
Inte för att vara anti eller emot kvinnligheten som du kallar det. Men jag tror att det här är gubbar, financial advisors som hjälper henne med.
100%.
Och också hade hon varit så himla smart så hade hon ju kunnat vara miljardär idag. För att Kim Kardashian gjorde det. Alltså det blev ju Kim som blev miljardären och inte Paris.
Mm.
Men hon är säkert hon är säkert ganska smart. Hon är ju smart nog att anställa bra finansiella advisors.
Ja, men precis. Det är också kul att vi pratar om 300 miljoner som inte så rik.
That's nothing.
That's petty.
Det är det min frukost kostar.
Ja. Vi behöver kasta lite breadcrumbs till Paris för att det verkar gå dåligt för henne här.
Vad tyckte du om hennes bröllopsklänning? Du har pratat i...
Vad är det?
Ja, men ett bra tag utan att prata om hennes klänning.
20 goda minuter utan att ens nämna hennes klänning.
Vill du veta en kul grej med mig?
Att du inte bryr dig om klänningar?
Jag må vara bög, men...
Du är helt ointresserad. Men de var ganska fula. Men hon hade, jag tror att det var 3 eller 4 olika klänningar. Jag tror att det var 4, varav 2 var jättefula och såg inte ens skräddarsydda ut.
Nej, men alltså, är vi inte över konceptet Oscar de la Renta? Eller är det bara jag som...
Var klänningen Oscar de la Renta?
Ja.
Men då skulle den ju se ut och liksom vara lite mer skräddarsydd och anpassad efter hennes figur, eller?
Ja, det kan man tro. Men
imponerad. Jag blev väldigt förvånad över att hon hade tagit av sig handskarna dagen till ära.
Mm, faktiskt. Hon har säkert gjort lite injections så att hon inte behöver skämmas.
Det är det jag tänker. Hon gjorde någonting där.
Men jag tror att hon egentligen är nålrädd och det är därför hon inte gör det ofta.
Oj, Max. Har du sett hennes ansikte? Vet du hur många nålar som har penetrerat den?
Men jag vågar påstå känslan av att stoppa in nålar där det ändå finns lite versus en jättemager hand.
Det här var det konstigaste du sagt.
Att var det det?
Ja, att det är mindre läskigt att injicera något i ansiktet än handen. That makes
det gör
no
absolut
sense.
Mindre ont i ansiktet. That makes
hur?
Total sense.
Nej, hur vet du det?
100% att jag vågar påstå att det här är typ något av det tunnaste stället där det bara har bones.
Då does eller do needle.
A few moments later.
Orange.
Nej.
På hela scalp.
Just
och
det.
Längs ryggraden.
Har du gått igenom hela kroppens anatomi nu?
Jag har några punkter kvar. Intressant nog så är det rött på fötterna.
Det här kommer inte kunna ha med, men du har ju nu tittat på Kim Petras-grejen på EMAs, eller hur?
Ja.
Visst kändes det som att hon typ hade så vunnit min stora dag för att få lov att leka popstjärna?
Oh, gud, vad taskigt. Det är en väldigt rolig grej att säga, men så taskigt.
Men också så sant.
Nej, jag var faktiskt förvånad. Vocals.
Var du det?
Så bra. Jag trodde att hon var dålig på att sjunga live.
För då tittade vi på samma framträdande. Ja. Jag hör bara...
hon flåsade väldigt mycket.
Och sen ska hon typ ligga på marken och vara sexig. Hon bara... Hit me from behind. Och man bara, nej.
Ja, nej, hon flåsade väldigt mycket. Men hon sjöng ju väldigt bra mellan...
Flåset.
Hyperventilationerna.
Ja.
Men det var ju också väldigt sexuellt på ett typ... Okej, okay, det är vår tids... Eller så här, första stora mainstream transpopartist. Och då blir det lite tråkigt att hela uppträdandet bara går ut på ganska så här plastig sexualisering.
Mm.
Eller jag vet inte. Men det var lite så här.
Håller med.
Ja, här står de verkligen literally på rad med ett rep mellan benen och juckar in i varandra och sjunger Hit Me From Behind.
Men det var också blöjor när de alla hade fått på sig som jag inte riktigt förstod konceptdesignen bakom. Men ja, det var bara jag fattade inte repet. Jag fattade aldrig det här
repet. Okej, du fattade inte repet? Vad den ska symbolisera?
De stod och tränade med det i början. Nej. Som att de var på någon fucking crossfit-situation.
Okej. Vi kan ta det efter inspelningen vad repet skulle symbolisera i sammanhanget. Hur mycket av din tidslinje den här veckan har bestått av skämt om Taylor Swift och Jake Gyllenhaal?
Noll.
Nej, men nu skojar du.
Nej.
För jag tänkte, det här låter som en typisk så här straight TikTok, straight Twitter. Men det har varit liksom number one trending på Twitter överlag. Number one trending på TikTok. Men då är det ju inte gay Twitter och gay TikTok du har. Då är det ju verkligen så här världsfrånvänd Twitter och världsfrånvänd TikTok.
Ja, alltså min är så nischad at this point att finns det en värld där ute? Troligtvis inte. Nej, men skämt åsido, jag har sett kanske typ 2 eller 3. Men eftersom det är ett ämne som inte intresserar mig, så är det någonting som gick förbi mig väldigt fort. Så skulle jag säga.
Det hade inte intresserat mig så mycket heller om inte jag hade liksom satt in mig det. Och faktiskt är det ett par personer som skrivit till mig och frågat varför släpper Taylor ett nytt album med sina gamla låtar? Och jag bara, sweetie, har inte lyssnat på avsnitt 10 och 11 av Paparazzi? Mm. Vilket honestly går inte tillbaka och gör det för att de avsnitten är så stela. Men då går vi igenom det här i noggrann detalj. Och jag har sammanfattat det lite här.
Tack.
Hon signade till en snubbe som heter Borchettas skivbolag Big Machine när hon var ung. Och på grund av det här så ägde ju då Big Machine hennes masters. Och sen så signade hon med, det kontraktet gick ur tiden och då valde hon att signa med Universal istället för ett par, 2-3 år sedan. Och då sålde Borchetta hennes masters till en snubbe som heter Scooter Braun som är väldigt känd i musikindustrin. Han är bland annat manager till Ariana Grande, Justin Bieber, Demi Lovato. und så vidare.
The list goes on.
Och Taylor blev då rasande, la ut en lång text om hur besviken hon var på att Borchetta kunde sälja hennes musikrättigheter till Scooter, eftersom Scooter har enligt henne mobbat henne i flera år. Han är bland annat på Kanyes sida i dramat mellan Taylor versus Kanye. Hon menar också att den här försäljningen har skett bakom hennes rygg. Och då börjar massa skriverier om huruvida Taylor visste om att hennes musik skulle säljas. Vissa menar att hon absolut fick möjligheten att köpa sina masters, men hon tackade nej. Och nu använder hon det här för att skapa drama. Och för att återfå äganderätten till sina låtar så sa Taylor att hon ska spela in nya identiska versioner av sin gamla musik, eller hennes, jag tror att det är 8 första album, versioner som hon tjänar på istället för Scooter. Men enligt kontraktet så får hon inte spela in nya versioner förrän november 2020. Så det började hon med då, och nu, jag tror att hon släppte Fearless innan, och nu har hon släppt Red.
Ja.
Och det här, så här funkar ju musikindustrin, och det är jätteskevt. Michael Jackson ägde till exempel publishing rights till hela Beatles katalog, vilket han köpte efter Paul McCartney hade gett Michael financial advice att Michael borde investera en del av sin förmögenhet i äganderätten av tidlös musik när Michael och Paul McCartney spelade in låten Say 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 tillsammans. Väldigt bra låt. Och då kort därefter så går Michael Jackson och köper hela Beatles katalog, så han tjänar på det år och dag. Det kanske inte Paul McCartney tyckte var jättekul.
Det var inte det som var hans tanke, så att säga.
Nej, det var nog inte riktigt det. Jag tror att han tänkte, ja, men jag hjälper den här stackan Michael, han verkar lite vilsen. Tji fick han. Men jag tänkte läsa upp en tweet som jag såg då, back in the day. För det var många hade åsikter om Taylor Swift när hon höll på så här.
Absolut.
En tweetare stod: det här är toxic feminism. Hon utnyttjar sina fans som inte förstår hur den här industrin funkar för att utpressa två personer som inte har någon skyldighet att låta henne använda det som såldes till dem. Men det här är då inte första gången. Liksom, ja, det är så här musikindustrin funkar. Men det är ju också ett konstigt sätt. Och Taylor är inte den första som belyser det. Prince ändrade sitt artistnamn till en bokstav eller en logga och uppträdde med ordet slav skrivet i ansiktet. Och Kanye twittrade ut kopior på sina kontrakt med sina skivbolag förra året och kallade det för modern day slavery, vilket också var en ganska radikal sak att göra. Vilket också är intressant, för då blir det liksom Taylor och Kanye som bär fanan för den här förändringen i musikindustrin.
Ja.
Men då i alla fall så fick Scooter panik när han insåg att Taylor var seriöst med att spela in en ny version av sina låtar. Framförallt eftersom det sägs att försäljningen av Taylors Masters var den dyraste försäljningen i världshistorien, som kostade över $300 miljoner. Bla bla, de
det var försökte... Paris Hiltons net worth där.
Ja, det var det.
Ja.
Nej, men de försökte utpressa henne, eller inte utpressa, det var överdrivet. Men försökte säga så här: om du lovar att inte spela in en ny version av din musik, så kan du få använda din katalog till typ din Netflix-dokumentär Miss Americana.
Men det var också att hon inte fick lov att uppträda med sin musik.
Ja, precis.
Det var ju det som var den stora problemet. Hon fick inte lov att, liksom, om hon hade en konsert så fick hon inte lov att köra typ en låt från albumet Red, för att hon ägde inte rättigheterna.
Precis, och då tänkte de att men vi säger det till henne, så kanske hon ger upp till slut och lovar att aldrig spela in sin musik igen. Men om det är någonting Taylor är bra på, så är det att stå på sig och verkligen få sin revansch. Ja, och Scooter gav väl upp till slut och sålde vidare hennes masters till ett riskkapitalbolag. Och tydligen så fick Taylor möjligheten att köpa sina masters då. Men då skulle det vara i utbyte mot att hon hade någon slags tystnadsplikt och fick inte snacka skit om Scooter i offentligheten igen. Och det var inte hon ville att gå med på.
Nej, nej, nej. Då sa hon ett stort fuck you och tackade nej till att köpa.
Jag spelar in min musik igen, lilla du.
Ja.
Ja, men nu är det i alla fall så att hon har till slut spelat in Fearless och nu Red. Men hennes re-recording av Fearless gick förbi ganska obemärkt. Mm. Men den hade viss effekt för att jag tror streaming-siffrorna för gamla versionen gick ner typ 15-20%. Så att gamla versionen är inte helt obsolet, men den absolut har förlorat värde, måste den ha gjort. Men det här kan jag tänka mig. Älskade inte Taylor att hennes re-recording av Fearless bara inte riktigt ens märktes i pressen. För om det är någonting hon kan, så är det att skapa buzz 100%. Och relevans. Eftersom hon är the queen av att drag folk som har crossed her in the past. Och vi som musikkonsumenter älskar när hon gör det, så har hon gjort det absolut mest självklara som hon har byggt stora delar av sin karriär på. Hon har lagt till verser i låten All Too Well, en låt som ryktas handla om Jake Gyllenhaal.
Ja.
Hon har grävt upp den gamla dängan.
Ja.
Och det är, jag tycker att det är så smart. För jag bara, gud, Jake Gyllenhaal, alltså de var ihop för 10 år sedan. Hur kan det här vara relevant nu? Hur kan vi fortfarande bry sig? Men det är så, alltså, det finns ingen som är så bra på att så här, beskriva heartbreak med sån detalj och kontext, så att man verkligen, det känns snarare som att man får följa en tidslinje av konkreta händelser än bara något diffusa, och nej, jag är så ledsen, bla bla bla, utan nu så här literally, där satt vi, du gjorde det, och folk älskar det. Det är
min värsta typ av musik, alltså verkligen värsta typ av musik. Jag klarar inte av att lyssna på sån musik. Det är snack,
ja,
det är snusfest.
Jag, det kanske inte är min favoritmusik, men jag kan verkligen förstå varför det blir populärt. Om man, och det har jag också pratat om innan, men att både Drake och Taylor Swift är ju extremt bra på att göra det och sen fläta in det med narrativet som vi kan följa i pressen och sen droppa hints i deras låttexter, och de är väldigt tydliga med vad låten handlar om, så man får följa liksom en saga genom deras karriär. Och jag tycker att även Veronica Maggio och Håkan Hellström är väldigt bra på det, att man fattar typ vad deras låter handlar om. Och nu även Olivia Rodrigo med Driver's License och hur det är, man kunde följa det dramat som hände i verkligheten och fatta vad låten handlar om. Och även apropå Olivia Rodrigo, så är ju hon en person som tack vare att Taylor Swift har varit så öppen med hur musikindustrin funkar och hur de här kontrakten ser ut, så har ju unga artister idag en helt annan kunskapsbank när de skriver på papper. Så idag äger liksom Olivia Rodrigo sina masters. Så det där, tack vare att den blev en så stor grej i pressen, så förändras ju faktiskt musikindustrin. Men nu Max, det där var bara ett litet intro som jag bara
slängde ihop.
Ja, men jag slängde ihop det, improviserade lite. För nu har vi kommit till segmentets huvuddel, vilket är självaste låten All Too Well.
Ja.
Taylor Swift,
10 minuter,
20 år. Jake Gyllenhaal, 30. Hon har skrivit om låten så att den är 10 minuter lång. Hon har sett en musikvideo till. Beautiful. Spectacular. Låten skildrar det här förhållandet, hur han presenterar sig som en feministisk svärmorsdröm, men hur de här små subtila sakerna som han gör mot Taylor gör det tydligt att han är omedveten om hur dålig kille han egentligen är mot henne. Hon så här sjunger om hur han har en fuck the patriarchy logga på sin nyckelknippa. Och sen sjunger hon Gud, jag skrev ner citat från låten. Bara, oh my god, this is beautiful. Nu läser jag det och känner ingenting.
Nej.
En rad, and you call me up again to break me like a promise, so casually cruel in the name of being honest. I feel nothing right now.
Jag har helt zonat ut när du läser citat från Taylor Swift-låtar. So this is just for you pod-listeners. I'm just gonna go and put on a kettle.
Det är jag med pod-listenarna nu. Nej, men det måste jag verkligen hålla med om. Det var inte riktigt samma sak tagen ur sin kontext som det var i låten. Men det blir, när man kan följa så här, we are never getting back together, låten Red, och även den här. Och sen släppte hon en till låt nu, I bet you think about me, eller en musikvideo till den också. Och den, she really drags him there. Alltså, Taylor har skrivit många låtar om många olika killar, men det finns ingen som är så liksom, man kan följa i detalj deras förhållande, deras dynamik, sakerna sagt. Hon sjunger i I bet you think about me. I bet you think about me when you're out at your cool indie music concerts every week. I bet you think about me in your house with your organic shoes and your $1 million couch. Driver väldigt mycket i flera låtar om hans här indie musik och hur han försöker vara så himla svår och hur han kommer från en rik, privilegierad familj som alla är i filmbranschen. Och så nu har det i alla fall varit många som har dragged him online som en konsekvens av det här.
Just det. För det känns också så rimligt. Ett förhållande som är 10 år gammalt.
Nej, det är faktiskt helt sjukt.
Det är verkligen peak get a life.
Det är någon som tweetar Taylor Swift normalizing never moving on from anyone, anything, any situation, any made up scenario, any dream, any argument, any moment. Yeah, I understand her completely actually. Många tweets om att John Mayer är lite orolig just nu. Det står bland annat John Mayer frantically trying to figure out how to get Taylor's masters back so he doesn't have to go through Speak Now Taylor's version. För det albumet handlar ju då om John Mayer och vilket svin han var. Nej, men jag tror verkligen att Jake Gyllenhaal är mordhotad just nu. Jag tror inte det. Han mår så bra.
Nej. Tur att han är snygg så att han kommer klara sig.
Det kommer han nog. Fast alltså typ inte. Alltså, jag tror verkligen att Swifties resten av hans liv kommer vara ett helvete nu, tror jag.
Ja.
Men jag ser fram emot, Speak Now. Och höra, jag vill höra verkligen en extended version av hur John Mayer var och var ihop med. Då var hon ju ännu yngre, va? Kanske hon inte var. Men den tweetade om att Taylor verkligen inte går vidare från saker. Det är det, alltså, jag tror att det är det som är en del av det som gör henne så intressant. Är att hon... Nej, men om du kränker henne en gång eller är en konflikt med henne en gång, så det, hon släpper inte. Och jag säger inte att det är dåligt. Alltså det är ju tack vare det hon har kunnat skriva så många låtar och stå ut så länge med att bråka med Kanye och Scooter Braun och 10 år senare drag Jake Gyllenhaal. Jag bara förstår inte hur hon orkar.
Nej, alltså jag känner bara att det måste vara fett jobbigt att gå runt och vara så bitter.
Men också hon räknar ju sina pengar. Hon måste ju insett också min förmåga att kunna gå in och ut ur förhållanden ändå,
ja, är ju det som
ganska
genererar
lätt. Och sen bli så himla emotionellt engagerad i olika saker. Låter mig skriva jättebra låtar.
Ja, grattis till Taylor Swift.
En liten psychoanalysis av Taylor Swift. Gud vad du tyckte det där var intressant.
10 av 10. Vi har ju innan idag, du och jag, Michelle, bokat in julen 2022 som ett av årets viktigaste event.
Ja.
Vi
ställ in
då...
alla andra planer.
Ja. Det var alltså, inga planer finns, därför att vi kommer att koka glögg. Vi kommer beställa lussebullar och vi kommer streama Lindsay Lohans nya jul-romcom på Netflix med namnet Nej, precis. Den har inget namn än. Så tidigt är vi i den här produktionen. Men nyheten nådde oss i veckan i form av en bild. En ny bild. Och det är då på Lindsay och skådisen. Det här är ett namn som jag tyvärr har svårt att ta seriöst. Cord Overstreet.
Mm, den var svår att ta seriöst, ja.
Mm, faktiskt. Och då vet jag att du direkt när du hörde det namnet tänkte, just det, det är ju den här blonda, snygga killen från Glee.
Det säger mig fortfarande inte så mycket. Vem sjutton är den blonda, nej, snygga killen från Glee? Är det han den som typ hade gitarr och lite så här...
En sån som alla bögar tycker är snygg, men som tjejer inte tycker är snygga, typ.
Nej, men som tjejer tyckte var snygga 2009.
10. Ah. Ja, precis. Ja. Filmen är skriven och producerad och bla 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 av typ en drös personer som ligger bakom Netflix tidigare fantastiska julfilm A Christmas Prince-franchisen. Ja, och filmen ska då handla om, är du redo? Citat. A newly engaged, spoiled hotel heiress who gets amnesia after a skiing accident and finds herself in the care of a handsome blue-collar lodge owner and his precious daughter in the days leading up to Christmas.
That material.
Ja. Jag, när jag läser detta, är lite orolig att hennes comeback kommer vara lika bra och stabil som remaken av She's All That. Alltså He's All That med Addison Rae då. Men vi kommer att streama.
Men det är en Hallmark-film, va?
Nej. Netflix. Är det inte? Men aha, de som har skrivit, den har skrivit en annan Hallmark-film innan.
Då kommer det ju kanske inte vara så här kvalitativt.
Det kommer ju inte vara top tier här, va?
Det är roligt, men... att du la upp på din Instagram att hon har facetunat. Alltså bilden, ja, som produktionsbolaget la upp på från planschen eller även där,
ja, omslaget, ja, för filmen. Överallt.
Mm. Att hon ser knappt ut som sig själv där, och sen så har hon lagt upp en ännu mer retuscherad version på sin egna Instagram. Men jag kollar på bilden, och med vetskapen om att filmen har inte ens en titel än. Nej. Då ser ju jag, alltså det här, de är ju bara photoshoppat på hennes ansikte på någon annans kropp. De har ju inte befunnit sig i samma rum. De har ju inte tagit bilder på riktigt.
Det var en analys av bilden jag inte har gjort.
Men det är omöjligt.
Nej, men jag tror 100% att det är hon, men nej, att
hon är på Mykonos fortfarande. Den här bilden retuscherades ihop.
Hon är faktiskt
ihop
i Dubai.
Nej, hon var, nej, är hon i Dubai nu?
Är hon tillbaka? Jag trodde hon var tillbaka hon, i Dubai.
Jag tror att hon hoppar mellan Dubai och Mykonos.
Vad kul om hon hade varit en av de nya deltagarna i Real Housewives of Dubai. Det hade
Gud,
varit...
Om de inte gör det så hade det varit fruktansvärt. Men hon är i och för sig inte en housewife. Måste man vara gift för att, nej, vara med?
Nej.
Det är en konstig titel då. På en serie.
Mm, det är för att det från början var i Orange County och då var de gifta, men sen så branchade de ut. Vet du varför? Därför att det är ett slag för kvinnligheten.
Just that. Strong and independent kvinnor.
Girlies. Ja, nej, men det finns inte så mycket mer på den här filmen, men som du påpekar...
Det är svårt att prata om, den är inte ens en titel.
Nej, men alltså, som du påpekar, så jag är också lite orolig, för att det känns som att det är väldigt tidigt i produktionen. Och,
vad som helst kan hända.
Vad som helst, för att så här, Lindsay Lohan is the loose cannon. Mm. Om inte filmen redan är inspelad och de redan har valt att gå ut med PR-bilder, så är jag rädd att det finns en anledning att de har svårt att få henne att dyka upp.
Mm. Men då är det ju skitbra att hon ser ut som en CGI-karaktär, ja, ja, på omslaget. För då kan de ju bara göra en CGI-version av Lindsay i riktiga filmen.
Exakt.
Problemet med problematiska skådisar löst. Jag vill bara jättekort ta upp att det var ju Paris Hiltons bröllop i helgen, och sen så var det... Nej, nu glömde jag hans namn. Kim Kardashians bästa bögkompis som inte är food
Simon.
Guard. Ja, Simon Huck. Simon Hucks bröllop i helgen.
Ja, jo tack.
Då
ja,
bland annat har Kendall har på sig alltså ingenting. Hon...
Nej men, hon har inte läst vett- och etikettboken på nej, hur man klär sig på bröllop.
Kul. Alltså jag känner mig inspirerad. Jag är ett stort fan av att klä sig horigt på bröllop. Men ja. Det är jag däremot inte inspirerad av utan snarare äcklad. Att jag nu fått se från 10 olika vinklar när Courtney sitter och juckar i Travis knä.
Ja.
Det är verkligen.
Det är bra,
alltså, också så här, hoppar upp och ner i knät. De har ju sex. Och alla står ja. I en ring för att jag tror att det blev Travis Barkers födelsedag vid midnatt typ, så under bröllopet vänder sig alla om, står i en ring, sjunger Ja må han leva, medan Courtney sitter i hans knä, hoppar upp och ner och han bara sitter och tafsar på henne medan alla stirrar och filmar dem och de typ hånglar. Det är så pinsamt.
Men alltså också så här, jag tyckte det var så kul för det är typ en av alla de här bilderna där man liksom ser Simon liksom filmar och skrattar. Mm. Och sen så är det Kendall och sen så är det någon annan som har fotat hela den här scenen när den sker.
Är det sen Rays mamma sitter bredvid dem på alla bilder?
Just det, och är det sen Ray står upp och dansar?
Är det sen står på soffan och dansar och hennes mamma sitter bredvid, precis bredvid Travis och Courtney?
Ja, nej men alltså, och då det enda som jag och alla andra tänkte att till och med när på Simons egna fucking bröllop så är han liksom en bikaraktär. Mm. I någon annans liv. Alltså inte ens på bröllopet var det liksom han som var fokus. Nej. Utan Courtney lyckades göra bröllopet. Men
har de ingen skam i
ännu
kroppen?
En PR.
Har de ingen skam i kroppen?
Nej men det
kroppen?
Har de inte. Det har de inte. För här känner vi gick över gränsen.
Ja, det här, gränsen har överskridits.
Ja. Så att jag är ju redo, men det har jag sagt tidigare, men jag är liksom redo att kasta det här paret i sjön nu. Because I'm done with it. Men jag vet att du fortfarande är passionerad och älskar det.
Inte passionerad, nej. Det vill jag aldrig förknippas med.
Nej, okay.
Starka ord. Men jag tror inte att de alltså kast i stjärn, de kommer nog hålla på länge.
Ja, de väntar ju barn, 100%.
You heard it here first. Courtney är gravid. Nej men det tror jag, snart kommer hon vara det.
Ja, men 100%. Ja, det var allt vi hade den här veckan att rapportera från Hollywood, LA.
Hollywood. Thanks, you guys. Thanks for tuning
Thanks
in.
Thanks, you guys. Kisses and hugs.
Ni lyssnar på vår podd en vecka i förväg på Aftonbladet. Det är bara att googla. Paparazzi-podden dyker upp. Aftonbladet. Mm. Länk.
Där är vi.
Så kan ni lyssna innan alla kändisnyheter är old news.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.